Hej och välkomna allihopa till Eldebrink raka puckar. Anton Bjurvall har glömt hur man introducerar det här programmet, men jag har med mig idag
Henrik Haveryd och Björn Lager.
Vi ska prata hockey nu när den första omgången av Stanley Cup-slutspelet nästan är över. Vi har en hängmatch som spelas i natt mellan Vancouver och Edmonton. Mm. Där det ganska, det har svängt i den matchen kan man säga. Och jag kände innan att där, men det där kommer väl lugnt, Vancouver tar det där. Men sen blev de överkörda i match 6. Och nu är jag väldigt osäker på hur det faktiskt kommer gå.
Och framförallt när Brock Besser säsong är över med blodproppsproblem.
Yep. Jaha, det har jag missat.
Okay. Ja, så att han nu spelar inte mer. Så att Vancouver har ju inte haft tur med
skadorna, nej.
Framstående spelare som är skadade.
Nej. De har dock haft, jag vet inte om man ska ha tur eller välbyggt lag. För de har haft spelare som har klivit fram som man inte har hört talas om tidigare. Så det är väldigt, väldigt bra. Vi ska prata mer om det sen. Mm. Men vi tar lite saker som inte har med slutspelet att göra först.
Ja, vi ska börja med en recension av Raspberry Vanilla. Som är den nya smaken av gifflar. Eftersom Anton inte har, han har en moral så får inte han vara med. Mm. Men inte lika bra som kanelgiffen.
Nej.
Mm. Inte lika bra som saffagiffen.
Ingenting har hittills slagit de två.
Nej, och inte lika bra som vaniljgiffen.
Nej.
Alltså ligger den här på en fjärde plats av fyra möjliga just i tillfället.
Ja. Jag tycker generellt att det är så att när man ska få in bärsmak i saker och det inte är faktiska bär, då är det svårt. Svårt att få till det där bra. Alltså. Ja, så är det. Ja, men inte superbra raspberry helt enkelt.
Vi får se, de kanske hamnar på den här, är det Äkta Vara som har matbluffen? Jag kommer inte ihåg, det är någon organisation som kör årets matbluff.
Ja, okay.
För jag, om jag tittar på påsen, vilket jag inte gör just nu, men jag killgissar att mängden faktiska hallon i den här produkten är exakt noll.
Ja. Det är förmodligen så här kokt broccoli eller någonting som smakar hallon.
Ja. Men det är därför det heter raspberry, för det är en godis som bara har smakämnen som den har liknelser av. Det är så man jobbar.
Smart, smart, smart.
Men nu återgår vi till hockey.
Det här nu återgår vi till hockey. Vi kan väl prata om draftlottandet som faktiskt skedde för ungefär 2 veckor sedan. Ingen som helst förändring i någon ordning alls. Chicago vann plats 2 och Sharks vann plats 1 där de redan var. Mm. Så att ingen flyttade, vilket leder till att Sharks nu kan vinna 2 gånger till på 5-årsperiod. För de flyttade inte placering. Utan det är det som är, man får inte avancera i placering mer än 2 gånger på 5 år. Vilket också gör att Chicago inte förlängde den streaken. Mm. Så att vi kan vinna nästa år, känns jättebra.
Men som du sa så klokt efter lotteriet, klokt vet jag inte om det var. Men det du sa var att Chicago blir första lag att få välja.
Mm, precis.
För så är det ju.
Precis, för San Jose kommer ju välja Celebrini. Han är uppvuxen i, med sammanhang till San Jose. Han är ju kanadensare, men hans far tror jag är Golden State Warriors. Typ fys på något sätt, tror jag. Ja. Det kan vara helt fel lag. Men
det finns en San Jose-koppling i alla fall.
Ja, precis, och att han har spelat San Jose-området som juniorspelare och sådana saker. Så att,
tänk om vi hade kollat upp där innan.
Ja, nej, men det här är tillräckligt mycket för våra lyssnare. Nej, men så det tycker jag är kul. Kul med bra val där. Och sen så, det är ju 2 ryssar som det snackas mest om för Chicago då.
Ryss och vitryss.
Just det, precis. Mm. Det är väldigt viktig skillnad faktiskt.
Ja, det är faktiskt
till och med
det.
Ryss och Belarus nu för tiden.
Mm. Men, nej, jag har inte...
dit har du inte kommit.
Det ändringsärendet har inte registrerat i min hjärna.
Precis, du har precis kopplat dem från Sovjetunionen till...
Exakt. Muren har fallit.
Ja. Men sen så finns det ju lite andra också, som till exempelvis... Kieran Lindström har man pratat om, stor center för Chicago, som att man, det har börjat knorras kring huruvida Bedard faktiskt ska vara center eller om han ska liksom flyttas ut på en kant istället och bara få fokusera på att vara ett offensivt monster. Jag tror inte det, jag tror att han har så mycket hockey i sin huvud så att han kan lära sig att spela defensivt också. Och spelade bättre då defensivt ju mer säsongen gick också så där. Men och sen så är det ju så att Chicago också har plats 20. Och då har det pratats, diskuterats lite huruvida de kommer trada försöka trida upp sig från den 20:e platsen. För det, vad jag har förstått det som, vi ska gå igenom det mycket mer i detalj.
Det finns men, 15 vettiga killar.
Precis, och sen är det, sen är det liksom inte kör. Men då är det andra, det är liksom andra rundan börjar vi plats 15 ungefär.
Ja, det finns 15 riktigt bra skulle jag säga. Alltså, de håller på ett Devil som är på plats 10. Och vad var Detroit?
15.
15, ja men exakt. Så det finns 15.
Du får en sista spel här i draften.
Ja, och så alltså kommer det finnas några idioter som plockar någonting annat innan där. Mm. Så det kommer finnas, men jag skulle säga att det finns 15 riktigt bra spelare.
Ja.
Det är, och så alltså, det, några,
det är ju en väldigt backtung draft. Ja. Mycket, mycket backar högt, men det finns också ett, en liten hung, det är sådär... Om det börjar ryka bra backar så finns det en liten diskussion kring att en del som Tish till exempelvis, alltså Iginlas son, han ryktas ju landa hos Flames då såklart. Och det är också så här, vad händer om Seattle väljer att plocka honom? Kan de liksom förhandla till sig något för att se till alltså så här, att det finns några fler som är mer val som borde hamna i ett lag om man ska följa det allmänna berättandet. Liksom.
Men stackars barn om han hamnar i Calgary. Mm. Alltså jag menar inte för att Calgary är dåliga utan oket.
Mm. Mm. Absolut.
Att det står i Ginla på ryggen i Calgary. Varsågod och leva upp till det här.
Ja. Ja, det går ju inte. Han kan ju inte...
Och sen om ett år eller två år så kommer ju Joe i Ginla. Yngsta sonen.
Ja.
Som det redan pratas om ännu mer talangfull, det får jag se om, men det händer ju mycket på två naturligtvis. Men, men det är ju som du säger, just det här med att den här draften kan komma att styras. Oftast så är det ju liksom att man väljer bästa möjliga spelare, men den kan också komma faktiskt att styras lite grann av vad det finns för behov i de olika lagen.
Mm.
Ja. Jo, men oftast premium är centrar som är stora. Alltid. Och... backar.
Rightade backar.
Ja, och backar. Och det finns jättemånga bra backar.
Ja.
Och det finns ett fåtal bra forwards skulle man säga.
Mm.
Men det är mest riktigt, riktigt bra yttrar. Mm. Skulle jag nästan vilja säga.
Ja, det är väl framförallt... ja, vi ska prata om det här i senare avsnitt. Ja, men okay, i alla fall.
Men det, säsongen är väl över? Är det inte så?
Precis. Mm. Det en som jag tycker ska bli kul att säga, det är den här Iserman som var tvåa för ungefär ett år sedan. Och sen bara fallit för att han gör bara mål och spelar ganska själv och sådana saker. Och jag skulle tänka om han, det finns ju liksom en liten dröm om att han faller till runt 20 liksom. Och att Chicago kan plocka honom som sitt andra val i första rundan. Och så har man bara en riktig jävla tokgalning som gör massa mål som man kan sätta bredvid Bedard som kan både göra mål och passa och sådana saker. Liksom. Mm. Men samtidigt så hur... ja, om det inte är ens först... Alltså, eftersom att de då har två val den här...
Jag har läst lite scouting-reporter om... Vi ska inte som sagt gå för djupt i draften för det kommer vi göra senare. Men just med det här med, som du nämner, Iceman...
Mm.
För att naturligtvis har Detroit supporter börjat liksom plocka upp hans namn eftersom det som du säger att han faller. Men han har också på vissa rankingar.
Mm.
Ja, det var länge sedan jag såg en draft som var där experterna är så otroligt oeniga.
Mm.
Det är folk, någon har någon på 7:e plats som någon annan har på 20:e liksom.
Mm.
Helt väldigt, väldigt, väldigt blandat.
Mm.
Men just Iserman, det som var problemet med honom i liksom början på säsongen i höstas, det var att det var så många som tyckte så att det var lack of effort.
Mm.
Han var en målskytt och då som Detroit fans som har skrivit som har varit så här, ja men ha Sadina 2.0 liksom. Mm. Men det som har liksom gjort att han har stigit på vissa rankingar, det är att under säsongen så har han liksom visat att nej, men jag är inte bara målskytt och jag är inte bara så att jag åker liksom från båset och mot motståndarmålet, utan jag har fler dimensioner.
Liksom.
Mm. Och då återstår väl att se om han har det.
Ja.
Helt enkelt. Men,
en av jokrarna i draften.
Definitivt.
Vi kan ju ta annat. Den mest uppenbara coachen som fick kicken var ju Sheldon Keefe efter att de åkte ut.
5 år i Toronto och nu får han gå. Kom från AHL-laget Marlies där han vann och var väldigt framgångsrik. Det var ju lite av han tidigare, vad heter det, unga GM-en där.
Vars namn, Kai Dubas.
Tack. Mm. Dubas var ju lite hans, ja, han satsade på att ungt och lovande och nu ska vi bygga om och sådana saker. Mm. Och sen när han fick foten och Shanahan kom in så kändes det som att det bara var vänta tills Shanahan väljer någon av sina gamla cronies. I det här fallet Craig Berube, som De har ju kanske inte spelat tillsammans i någon större utsträckning, kanske i någon Kanada någonstans, men nej, Broby är amerikan. Nej. Ja, nu ska vi inte snöa in på det.
Nej.
Men det ligger nu väldigt mycket YouTube-klipp av fighter mellan Kärnan och Broby uppe på nätet, vilket jag tycker är kul. Kändes också en ganska uppenbar värvning. Lika uppenbart som att Keith skulle få sparken, lika uppenbart kändes som att de skulle ersätta med någon som Broby.
Ja. Ja, de vill ju ha en hard-nosed coach som inte ska dalta med stjärnorna, så kan man väl säga. Och det kan ju vara kanske det de behöver, eller att det blir en total katastrof. Det är ju, har det daltats med dem i 7-8 år och så kommer in en sån. Det kan ju funka en stund, men kanske inte länge. Vi vet inte.
Hur länge ska Toronto dalta med kärnan då?
Ja, det undrar man ju.
Han borde ju ha fått kicken. Egentligen.
Samtidigt
alltså, det är egentligen, alltså Sheldon och Keith kan ju bara spela med de spelare han har, alltså den truppen, han kan köra det, men inte så mycket mer liksom.
Nej.
Ja, och det är verkligen en sån, alltså, vi har pratat flera gånger förut om coacher som får kicken för att rädda en GMs arsle liksom. Det här är ju kanske arketypen.
Ja.
Arketypen.
Kan de nog.
Ja, fast nej, det här är inte riktigt det, för nu är det President of Hockey Operations som tränaren är. Han är ju inte GM.
Mm.
Men han måste ju godkänna alla trades och sånt. Och de har, jag läste någonstans...
Ja, men just för att rädda någons skinn.
Ja, rädda någons skinn. Jag läste ju att han ibland inte har varit tillgänglig eftersom han ska godkänna alla trades, så att det inte har gått igenom trades. Den är ju också snygg.
Mm-hmm.
Om man har den här... Nej, jag ska få vara med och bestämma allt, men...
Men ja, man kan inte vara med
det
när,
gå.
Går, när det går snabbt, liksom.
Nej, nej.
Nej, den andra, Carolina gjorde tvärtom, de har inte heller gått så långt, de har gått kortare än vad de vill i några turneringar i rad, trots att de har varit en stor contender. De valde att förlänga 5 år, snackas det om, att, vad heter det?
Brindamore
fick. Jag trodde att han, hade han varit i Toronto hade han ju suttit löst, liksom. Men Carolina double down, och det är ju en gammal hjälte där.
Och han har gjort ett fantastiskt bra jobb. Det finns ingen anledning att byta ut den coachen.
Nej, absolut inte. Men det är roligt att det är, nu vet jag inte om det är officiellt, men det sägs att det är 5 år. Det är väldigt lång förlängning för en GM. Eller för en coach, menar jag.
Ja. Men de kanske tänker på andra sporter. Där i amerikansk fotboll, där har de en coach i 10-15 år. Coachen är
i laget.
Coachen är laget, liksom. Medans i NHL så byter man dem ungefär lika ofta som min son byter kalsonger, liksom.
Som Nashville.
2 gånger i veckan.
Undantaget Nashville, kanske. Mm. Eller, det finns ju några få som har hållit i coacherna längre. Sådär. Men det ger ju resultat också, alltså att byta coacher. Det är många gånger vi har sagt så här: oj då, var det en jättebra idé att byta coach mitt under säsongen, och så går den coachen och vinner alltihopa liksom, sådär. Så att det är, och tyvärr är ju NHL-ägare lika tålmodiga som liksom det här marshmallows-testet med små barn. Du får 2 om du inte tar den där marshmallowen. Och det känns lite som att det är så här, du får framgång om du inte sparkar din GM direkt. Så sitter de och tittar på honom så bara, nu jävla sparkar honom liksom. Så att, ja. Vi kan väl bara lite snabbt dra igenom bara jättekort om Utah. De har nu bestämt officiellt att de kommer inte välja varken logga eller färger eller någonting. Det kommer stå Utah på bröstkorgen, och sen kommer de inte, de färgerna kommer spela i nästa säsong, kommer inte nödvändigtvis vad de kommer använda sig framöver, för de ska ge sig själva ett år till på att välja färger och logga och sådär. Men det finns 20 olika namn som han har sagt, ägaren. Bland de här får ni välja mellan.
Inget av dem så bra. Alltså inte ett enda.
Nej, det var inte många som jag blev supertaggad på. Alltså.
Bedrövligt.
Sådär. Så att, men det var också så här. De här är våra 20 alternativ. Men om det är någon annan som kommer på någonting bättre, så säger vi inte att det här är de enda 20 alternativen. Så att vad han i princip har gjort är att han har inte lovat någonting.
Nej. Det är bättre att anlita EA Sports i det här läget.
Ja.
Deras fake name-namn på lag liksom.
Det är det de har gjort. Och tagit 20 år
av Icebreakers.
Ja, jag är fortfarande så ledsen över att Colorado inte blev Extreme. Rocky Mountain Extreme. Som Colorado Avalanche var en av alternativen de höll på att bli. Det hade varit fantastiskt. Så jävla 1996. Alltså, så att det... Ja, vi kan väl prata om... Det är lite troféer som har börjat delas ut nu.
Mm.
Jag vet inte, har jag blivit senil? Ja, men är det alltid så att de har liksom även avslöjat vilka som vinner innan någon gala?
Nej, jag håller med. Jag tycker det är, varför väntar man inte till säsongen är över?
Varför delar de inte ut den på en gala? Ja. Alltså, och det också. Tänk Oscarsgalan fast ja. Med uttråkade hockeykillar som vill gå och spela blackjack.
Och så har de ju gjort förut. Alltså mm. att de har presenterat och så här. Men att det också varit hemligt till dess har jag en bild av. Eller? Har man alltid vetat i förväg?
Nej, men man visar vilka som är nominerade och sen så kommer det utdelas efter.
Exakt.
Vi är gamla.
Men nu mitt under slutspelet, så här, spelare som är så. I slutspelet. Ja. Barkov bara, tack.
Ja.
Eller?
Precis. Udda i alla fall. Men Masterton till Ingram i alla fall var ju trevligt. Mm. Jättebra intervju på NHL med honom. Så den kan jag rekommendera. Som är en gammal intervju, men de har plockat upp den nu. I och med det här med hans OCD och sådana saker faktiskt. Stark text och bra. Det är inte så ofta NHL själva producerar de bästa texterna, men den tyckte jag var riktigt bra faktiskt. Mm. Och sen så kan vi den som var kvar då bland de nominerade som vi inte tog senaste avsnittet var ju då att Kucherov, MacKinnon och McDavid blev Hart Trophy finalisterna. Mm. Och jag tror även för Lindsay.
Så. Nej.
Nej, det var inte.
Matthews istället för McDavid.
Just det.
Vilket var en smärre chock, vilket måste betyda att, för den röstas väl fram av NHL-spelarna, att de helt enkelt inte orkade stoppa in McDavid för att han är så överlägsen.
Ja.
Lite konstigt tycker jag.
Ja, det var det. Och sen så måste vi prata om Nishkushkin som nu är avstängd 6 månader för att han, om vad jag har förstått det rätt, jag vet inte om det är någon officiell anledning, men jag tror att han failade ett dopingtest helt enkelt, drogtest.
Ja.
Och det var en substans som är inte tillåten helt enkelt. Och det var ju det han failade på som gjorde att han skrev in sig i det här programmet med flit, eller på frivilligt.
Att han gjorde det själv, precis, och sa nu vill jag komma till rätta med mina problem en gång för alla.
Precis, och sen så missade han tydligen den. Resten av Colorado-spelarna var inte superglada och nu när de rök nu mot Dallas så kändes det ju som att tyvärr, som att det var många som pratade om att så här, att det var för att de blev av med honom under slutspelet. Liksom så här.
Ja, vad var det? Det var en timme innan nedsläpp.
Ja, och att det är klart att det stör spelarna att en sån, och han är dessutom har gjort ganska bra ifrån sig i slutspelet.
Han har gjort 9 mål i slutspelet. Ja.
Så att det var tråkigt. Det är tråkigt alltså, av många skäl. Men uppenbarligen så har han ju ett så pass stort problem att han inte klarar av att hålla sig borta från grejerna under liksom, slutspel. Liksom, så att jag hoppas att han får hjälp på riktigt och avstängning 6 månader är ju det är, på ett sätt så är det ju att visa att de själva tar det på allvar. Liksom så. Sen att man har hört från spelare som har sagt att det där Player Assistance Program är bara för att skydda NHL-ägarna så att så jävla mycket hjälp får man inte. Det har hörts från båda håll sådär. Så att, men jag hoppas att han får den hjälpen han behöver helt enkelt. Så.
Definitivt.
Yes. Men då tänker jag att vi kan gå in och snacka lite slutspel då. Till exempelvis East-sidan, Florida-Boston. Som var en riktig holmgång, i alla fall de första typ 4 matcherna.
Alltså det är så sjukt att båda matchserierna i andra rundan i öst, båda är potentiella liksom Stanley Cup-finaler i kvalitet.
Ja, absolut.
Herre helvete.
Men generellt så, jag tycker att det fanns ganska många stories där.
Mm.
Allt från den här Bennets sucker punch till Carlos fru föder barn. Han kommer in och spelar mindre 24 timmar efter att han fått barn och gör mål. Ja. Den matchen. Massa saker. 12 misconduct i match 2. Bara en sån sak liksom. Pasternak ska slåss med Kachak. Ja. Varför ska han göra det?
Ja.
Alltså, eller jag fattar varför han tycker att han ska göra det, men han har slagits typ 2 gånger i karriären.
Mm.
Och Kachak slår en spelare som ledaren ligger ner. Vad är det?
Ja.
Alltså, jag vet inte. Jag tycker att det är...
Det finns mycket i den där. Och Marchand som sen efter liksom att han kommer tillbaka från den smällen han fick av Bennett säger så här. Fast det där är liksom, jag har ingenting emot Sam Bennett. Utan man försöker skada motståndarlaget så är det ett slutspel.
Ja.
Men ändå rätt så öppet att säga det.
Ja.
Alltså.
Ja, men, å andra sidan så förstår man ju varför han har gjort det han gjort de senaste, 15 åren.
Ja. 25.
Ja. Oh. 35. Man kan säga it couldn't have happened to a nicer guy när han fick den här.
Absolut. Mm. Nej, men och jag menar, det är klart att Bennett borde ju ha
borde stängts av för den där.
Absolut.
Det är ju, tycker jag.
För det är ju så tydligt inte en hockeyplay. Det är ju så tydligt han döljer, och att han också döljer den för att han vet att domarna kommer inte se det här. Och det gjorde de inte. Det var ju först när någon hade letat reda på en vinkel från andra hållet med en sån här Zapruder-foto. Att säga, titta här, jag tyckte att han slog honom ganska uppenbart från den andra vinkeln också. Mm. Men, alltså, där folk var så här, ja men det är svårt att se. Jag bara, det är klart det är Bennett på Marchen. Det är bara att lägga ihop två och två. Liksom. Ja. Sådär. Hade det varit liksom Elias Pettersson på, jag vet inte, någon svensk spelare i Colorado, eller i, vad heter det, Edmonton, på Ekholm liksom, då hade jag varit såhär, nej, det där tror jag inte, men nu är det ju...
Ja, det enda som saknades var att Marchand skulle roterat lite och satt en armbåge i huvudet på Bennett. Ja, då hade det varit den optimala.
Jo, men det är ju två av den matchserien och inte slutspelets största grisar liksom, så att det är inte, jag är liksom...
Nej, men den sista matchen, Pat Maroon, han var ju igång från uppvärmning och genom hela matchen och skulle slåss med alla i Florida.
Och det var ju det, det var ju det han var intagen för, ja, Maroon. Visst. Det är det han gör i slutspel. Liksom. Ja. Och han har ju tre ringar till och med. Liksom.
Ja, men skillnaden var ju att för några år sedan så var han en bra hockeyspelare också. Och nu är han mer bara en fighter.
Exakt.
Ja. Så att innan så
eller en instigator i alla fall.
Men innan så uppfyllde han ju flera liksom, roller. Ja. Nu är han ju på samma sätt som Ryan Reeves eller McDermott som signade om med Devils. Alltså killar som ska vara inne i 5 minuter och liksom hota motståndarna till att gör ni någonting så får ni slåss med mig.
Ja.
Mm. Sen så måste vi prata om i match 4 när Swayman, eller vänta, Coyle blir inknuffad i Swayman av Sam Bennett som sen ju mål direkt efteråt. Och på isen så kan de inte döma. Alltså det är jättekonstigt. I förlängningen så verkar det ju som att de har tagit ett ganska grovt felbeslut, domarna, i den situationen. Mm. För att det borde vara alltså reglerna säger att om jag knuffar in en spelare i målvakten så är det som att jag åker in i målvakten. Så. Men det de tyckte var att det var för lite knuff för att han ska ha blivit påverkad. Så. Alltså att Coyle inte skulle ha fallit. Alltså det är där någonstans som domarna... De som försvarar domarna menar att det är knuffen är för svag för att det ska ha varit en påverkan på Coyle. Liksom.
Alltså, jag tänkte på den situationen och så tänkte jag på den i förhållande till, jag tror att det var matchen efter. För Oliver Ekman Larsson gjorde något liknande, men då i egenskap av liksom, framför eget mål. Men han crosscheckade en Boston-spelare i ryggen, vilket ledde till att han missade att markera en Boston-spelare på vid den andra stolpen.
Mm.
Så att så här, då tänkte jag så här, det där är vad som händer framför ett mål i powerplay.
Mm.
Man står och crosscheckar lite på varandra.
Mm.
För jag tycker inte heller att Bennets crosscheck var hård.
Nej.
Det var liksom inte ens så här, nu jävlar ska du flyga.
Nej.
Utan det var just det här att man står där och är det någon som är i närheten så ger man den en knuff för då kan man få en sekund extra.
Mm. Ja,
jag
absolut.
Tror inte att han menade välta honom över målvakten. Jag försvarar inte liksom så eller säger att det var rätt eller någonting sånt, men jag förstår varför det blir mål.
Ja.
Ja.
För att det är en situation som är ofrånkomlig i ett powerplay.
Mm.
Ja. Ja, om man dömer för crosschecks så hade man ju faktiskt kunnat bli av med vissa av de här situationerna.
Mm. Ja.
Men det gör man inte.
Nej. Man dömer inte ens när två spelare crosscheckar McDavid från varsitt håll. Men det är en annan...
Jo, det gjorde de just det. Den ena killen fick ju 5 000 i böter, den andra fick en match avstängning.
Ja.
Ja.
Ja. Men,
för det var McDavid.
Men när de gjorde det på Larkin, vilket var exakt samma situation. Mm. En crosschecker bakifrån, den andra i ansiktet framifrån. Så var det ingen som fick någonting.
Nej, nej. För det är lite skillnad på Larkin och McDavid.
Ja.
Paygrade.
Men också kan vi säga då att faktiskt tycker jag har varit väldigt kul att se ju Gustav Forsling som har spelat hur bra som helst i den här matchen och sen faktiskt avgör match 6 och skickar ur Boston ur den här 4-2 matchen då.
Ja. Och det jag tar, alltså Swayman var ju monsterbra i den här matchen och har ju verkligen snott första spaden.
Ja.
Alltså,
yes, Ullmark fick en match.
Han fick en match, torskade väl den va?
Ja.
Och sen var det inget mer.
Nej.
Han var ju jättebra och Forsling har ju också är väldigt bra.
Mm.
Ja.
Och alla finnarna, Lundell gjorde 1+1 sista matchen. Alltså spelade fram Forsling och gjorde 2-1 målet eller 1-1 målet som så, ni fattar. Och sådär.
Men alltså även om det är uppenbart så måste jag prata lite om Alexander Barkov.
Ja.
Som ju alltså vann sin Selke och allt det där, men det är en sån det är en sån ära att få se en sån spelare spela hockey.
Ja.
För att nog för att vi är så här, vi har ju pratat om att vad häftigt det är att vi får vara med när McDavid har liksom gått från att vara i 15-16 och sen har vi fått se draften och sen har vi fått se honom liksom bli den där superduper mega ultra ninja stjärnan liksom. Men jag är så här, när jag ser Barkov spela hockey, det är poesi.
Mm.
Det är en symfoni.
Mm.
Det är liksom, han rör sig på ett sätt som ingen har gjort sedan Pavel Datsyuk gjorde det.
Nej.
Liksom, han bara håller bort folk och det ser så enkelt ut. Och han gör det inte med, det ser inte ut som han gör det på, vad ska vi kalla det, på Erik Lindros-sättet, att någon är för stor. Utan han bara så här, ni kommer inte åt pucken.
Nej.
Det går inte. Och han dansar med sina, men han är nästan 2 meter lång liksom.
Mm.
Men han bara flyter fram. Mm. Och passningen han lägger. Och det, han är så otroligt komplett.
Ja.
Ja, men och han är inte heller offensivt. Det finns många spelare som man vet vad de ska göra. Liksom. Mm. Och han tycker jag... Jag tycker han är svårläst. Väldigt svårläst offensivt. Inte som de allra, allra bästa offensiva. Men ändå, man tänker oftast att en defensiv forward blir ofta en framspelare och sådana saker. Men det är flera gånger i matcher när han bara snurrar och drar ett dragskott som inte går in, men som verkligen ser till att Swayman är på tårna. Han kan inte räkna med att jag kommer passa härifrån, för att det är mycket vad heter det, spinorama, backhands och sådana saker som inte alltid blir någonting. Men ändå den typen av opålitlighet, eller på att säga. Det är negativt, men ja.
Nej, men när han gör mål så ser man att liksom han placerar den i tredje nätmaskan uppifrån. Liksom. Det är inte tal om att han bara hafsar iväg någonting, utan Nej. Han vet precis vad han håller på med i varje sekund. Och just den här kontrollen över spelet hela tiden, det är ju det som så här, definierar någon som kan bara styra hela isen så fort han är inne.
Ja.
Så otroligt häftigt.
Ja, ja det, nu är ju inte han... Han börjar ju bli en veteran på riktigt. Inte bara någon som har spelat länge, utan liksom så. Men det känns ju som att det är en old guy without a cup som man verkligen önskar ska kunna få lyfta en pokal.
Mm. Och ändå är han, vad är han, 29? Nej, men han är ju inte gammal.
Nej, han har ju tid kvar.
Jag drog den siffran ur röven, bara så att jag vet. Men...
Ja, men han kan inte vara...
Han är inte veteran på något sätt.
Liksom. Nej. Och han är egentligen inte en old guy så, men jag menar... Alltså, det är ju en kille man på något sätt unnar en...
Oh ja.
Ja. Han är 28, fyller 29 år.
Och man ser ju hur välbyggt Florida är. Om vi ska gå tillbaka till liksom matchserien och så kan jag sluta dregla över Barkov. Men i liksom alla led. Mm. För jag tycker att i de första matcherna så tycker jag att Boston exponerade till exempel Aaron Ekblad ganska ordentligt. Han är lite tung och lite trög och lite sådär, och han har lite svårt i vändningen. Han är inte så rapp liksom.
Mm.
Och det utnyttjade de.
Mm.
Men då satte man Forsling tillsammans med Ekblad.
Mm.
Och då blev det lite mer liksom, då kunde man inte helt så. För det är klart att det inte alltid är bra att ett lag är stort och tungt.
Nej, så är det.
Det kan man ju använda sig av. Liksom. Titta på Carolina som åker sönder liksom Islanders och alla möjliga. Så. Men Florida, de väger upp det på så många sätt. Liksom.
Mm. Ja,
men den har ju också svängt. Vi pratade om Vancouver Edmonton. Mm. Alltså Florida-Boston var ju också en matchserie som faktiskt svängde ganska ordentligt.
Ja.
Ena laget vann med 5-1 och andra med 6-1. Och man visste aldrig liksom var man hade någon.
Nej. Det var nog därför det var så mycket alltså, gurgel, som vi säger. För att matcherna var slut och då kunde man fightas istället.
Ja. Ja, precis. Vi kan gå vidare till Rangers Carolina då, där Carolina inte till slut lyckades hålla emot Rangers, jag skulle säga frenesi, för där var det ju verkligen alltså två lag som har djup så inåt helskotta, men där det kändes som att Rangers bara nötte på ett väldigt stabilt försvar, undantaget kanske mål då. Inte för att Fredrik Andersson är dålig, men det är...
han är inte så stark än bra.
Nej, precis. Det är verkligen så här. Det är skillnad på att ha en 10 och en 8 i målet liksom, på något sätt. Liksom, så att, och imponerad. Jag är så imponerad över Rangers. Alltså, ja, Chris Kreider liksom förkroppsligar väl liksom det hela med ett hattrick i sista matchen och liksom bara... Ja, man vägrar ge upp liksom. De bara kör och kör. Liksom. För även de matcherna Carolina vann så kändes det som att det var... Rangers hängde på dem liksom. Sådär. Mm. Och Shesterkin tog så här 99 skott på två matcher eller något sånt där, tror jag. Första, det är ju helt... När, och de ledde ju faktiskt med 3-0.
Ja.
Och då är det ju också starkt för Caroline att ändå ta igen två matcher innan de till slut åkte ut. Liksom. Så att, ja, kul. Kul att se.
Och också otroligt väl spelat. Inte samma krig, även om det fanns naturligtvis inslag av den typen av hockey också, som mellan Florida och Boston. Mm. Men det var sån hockey.
Mm. Oh.
Det var sån fart och det var så roligt att titta på.
Oh.
Och nu kommer vi till nästa finne. Vi ska ju ha vårt finska hyllningsprogram under sommaren här. Men Sebastian Aho. Alltså, jag har nog inte gett honom tillräckligt med cred för vilken spelare han är. Och också verkligen över hela banan, men vilken blick han har. Jag såg någon artikel med en intervju med Jake Gensel som sa så här att det finns mycket i Sebastian Aho som påminner honom om Sidney Crosby.
Mm.
Det är inga små ord.
Nej.
För någon som har spelat så många år också med Crosby.
Mm, absolut.
Och jag vet inte om det är någon som någonsin har jämfört någon med Sidney Crosby.
Nej.
Inte som jag har sett i alla fall.
Nej.
Men jag förstår vad han menar liksom, i hur han vänder bort och håller bort motspelare. Han är inte stor.
Nej.
Men liksom just det här med att hur han bara liksom viker kroppen på ett sätt som gör att han håller bort folk bara.
Mm. Ja, jag är imponerande. Otroligt mycket häftigt. Imponerande.
Jag vet att du har ju pratat om Sebastian och har liksom betydligt mer än vad jag har gjort. Mm. Men det var roligt att få se nu.
Ja,
så den att, nivån.
Och om man då ska tala om, förutom då Andersen som inte nådde hela vägen, så är det ju dags att yxa Jordan Stahl nu. Alltså, jag förstår mervärdet av att ha honom där. Han har spelat där väldigt länge. Han är kapten, han är center. Han är liksom, jag förstår verkligen varför de har kvar honom. Men jag ser Taves sista säsonger i Chicago i Stahl. Och då har Stahl aldrig nått Taves höjder. Om jag är i min otroligt, självklart, jag är ju, vet det, inte alls, jag är väldigt opartisk i den här frågan. Nej, men jag är väldigt partisk i frågan. Men jag tycker att han är för långsam, han är för dålig helt enkelt. Och det är synd att det är en sån här klassiskt fel man gör, att man klamrar sig fast vid en gammal, eller puttar ner honom i fjärde liksom. Och låt någon annan ta, liksom värva in en, ja, då måste ju värva halva laget nu efter säsongen.
Petchy och Skay i backlinjen.
Yes.
Sen är det Gensel och Netchas som ska ha kontrakt framåt.
Ja.
Martinuk, alltså det är många.
Men framförallt så är det ju Jarvis. Som har 900 000 tror jag, eller något sånt. Eller han har väldigt lågt. Han kommer ju kunna få 7 miljoner på öppna marknaden. Nu är han han är ju restricted. Mm. Så det är ju Carolina som kommer få första kingbanden då. Men
ja, Jalen Chatfield ska också ha nytt, och det kommer inte heller bli, inte liksom, det blir ingen monsterkontrakt, men det är
många bäckar små.
Det är goda pengar.
Ja, nej, men, och det är någon mer där. Drury ska jag också ha.
Just det, Jeff
Drury. Och han, där handlar det också om att lägga på kanske 3,5 mille mot vad han har idag. Mm. Och just nu har de 500 000 eller han utrymme. Ja, de har typ 12 spelare som de blankar nu. Men det är inte många av dem som är så här, jag kan nog tappa de där 3,5 miljonerna som ni behöver ge till Jarvis och till Drury. Så de kommer ju behöva skicka folk. Mm. Liksom. Och som tur var för Carolina så är ju Jordan Stahl en av dem som de har flera år kvar på. Så att honom kommer de inte skicka. Liksom. Chicago är redo att ta emot Skay. Vi kan ta Teravainen tillbaka. Jag kan tänka mig Pesci. Jag kan tänka mig väldigt många i det laget. Så det ska bli intressant att se, för de måste ju skära bort någon.
Ja.
Om de inte kör någon slags råhypnos och bara, alla får samma kontrakt igen. Är det okej?
Okay? Ja, fast de är väldigt bra på att drafta spelare i Carolina, måste man säga. Så de har väl Murrow som kommer på backen. Alltså de har lite spelare från alla håll och kanter. Som
jo,
kan,
men det är, så många, det är det som är grejen. Att jag förstår, och det är bra att de kan göra för det. Men de kommer ju behöva skala av folk. Liksom, så där, så att, eftersom att det är så jävla många som ska ha nytt kontrakt. Liksom. Ja. Så. Och för att, alltså jag tycker att Seth Jarvis har varit helt magisk i det här slutspelet. Skitbra. Ja. Och så var det Chatfield eller Martinuk som räddade puck på mållinjen där. Ja, han bara ligger, glider och bara, jag tror att jag skedar ur den här pucken i mål bakom Andersen. Så att, och det är ju också ett problem att de har Andersen. Alltså, nu, jag tror att hans kontrakt går ut också.
Mm.
Och de måste ju få in, nu har de ju, de signade ju
Kochekov har ju 2 år kvar eller något sånt.
Precis, och inte speciellt dyrt kontrakt, typ 2 miljoner eller någonting sånt. Men de klarar sig ju inte bara på honom liksom sådär. Och jag skulle kanske helst känna att Carolina kanske skulle behöva ha en riktig första målvakt liksom sådär. Så att, ja, det ska bli jätteintressant att se vad de gör off-season, Carolina. Rangers, vi kan väl bara säga att det
är bara hatten av.
Det är bara hatten av. Det kommer bli otroligt intressant att se Rangers Florida. För det känns som att även om det är två lag som kämpar och sliter och kör, så är det ju ett lag som inte är beredd att lägga fingrarna emellan i Florida. Eller de är beredda att bara köra på. Och sen så finns det några spelare som har den inställningen i Rangers. Bland annat Messier-ledaren Jacob Trouba. Det var någon som sa, well, he leads with his elbows. Så att det kanske är därför han fick det, tyckte jag var fantastiskt bra.
Ja. Nej, det kommer bli spännande. Alltså Rangers powerplay har varit magiskt bra under hela slutspelet och hela grundserien. Och Florida är ett av de lagen som tar mest utvisningar. Så att det kommer ju vara, hur nära kan Florida få vara på gränsen? Och hur mycket kommer Rangers straffa dem när de väl går över gränsen?
Ja.
Kan man säga.
Och kommer Florida, när de får stryk med 6-0 i första, kommer de kunna bara rucka Rangers med sin fysik sen?
Liksom. Vi ska ju nämna också när vi pratar målvakter i både Carolina och Rangers i den matchen, så ska vi ju nämna Bobrovsky.
Ja.
Som ju vi liksom ger lite skit under grundserien och sen sa så här, fast han är ju en slutspelsmålvakt. Och så kommer slutspelet och han är en sån jävla chef.
Ja, han har varit grym. Så det blir ju ryska, alltså kriget mellan de, vem är bästa ryska målvakten i ligan?
Absolut. Är det gammal äldst eller är det liksom den killen som kommer dominera i Rangers lika länge som Lundqvist gjorde, om han får vara hel liksom. Det här är mycket intressant. Och sen ska man ju nämna också att i Florida så har de två spelare i Kyle Okposo och vad heter det, ryssen som jag tappar bort nu.
Tarasenko
som liksom inte har blixtrat, men som man vet båda de spelarna kan ju göra grejer. Kan ju
det
kliva
går
fram.
Inte att lämna dem.
Nej, men precis. Och på andra sidan så är det ju bara en hord med svenskar i Wendberg och Zibanejad och alla de här som liksom, där man vet att man får ett bra jobb varenda jävla match liksom.
Blake Wheeler skulle vara redo att kunna hoppa in vid behov i Rangers nu också.
Oj, ja, det är ju en reserv att hitta. Sen måste jag älskar ju de här ögonblicken i matcher. Men när Gaudreau drar in en puck från typ egen blå i öppen kasse. Men där liksom han skjuter, liksom, det är ingen så här, jag chansar, utan det är som att han prickskjuter den i en båge över halva. Alltså så han gör det svårt för dem att blocka pucken på väg. Alltså det är så läckert så att det är... Och från en sån som Grow, liksom, som man inte tänker kanske nödvändigtvis är den skickligaste, vassaste prickskytten. Liksom, så här. Nej, tycker det.
Ja, det är där som fint. Är just kännetecknet på att det finns kvaliteter i hela.
Ja.
Liksom ända ner i fjärde kedjan och till sjunde back.
Ja, men det kommer bli väldigt intressant det där. Den Western-serien som är klar, Colorado-Dallas. Där vi redan pratat om Colorados förlust av spelare. Och med tanke på att de... Ja, alltså de har ju sån spets när de är som bäst. Men till slut så höll det inte riktigt att inte ha liksom fyra... Alltså de kunde inte mäta bredden i Dallas helt enkelt.
Nej. Och Georgi var inte tillräckligt bra i mål.
Nej. Ganska enkelt summerat. Men de var ju bra. Jag tycker att Colorado, om de får ha lite mer tur med skador och personal generellt så jag säger inte att deras fönster håller på att stängas på något sätt. Men det måste vara frustrerande att vara en Colorado-supporter och veta vilken potential som finns i den här truppen, men så får de inte riktigt vara hela, de får inte riktigt ha kvar alla spelarna och sådär. Så att det är surt för dem, tycker jag. På andra sidan Dallas, vad händer, liksom Duchesne helt plötsligt liksom, det är, där har de ju också matchvinnare långt ner i leden om man säger så. Och den här perfekta mixen av gamla rävar som vill vinna, äntligen få vinna, och unga hungriga. Stankoven har varit fantastiskt bra.
Ja, men liksom, jag skulle precis säga Stankoven som de plockade upp med 5 matcher kvar av grundserien. Och så får han spela slutspel direkt. Och det ser ut som att han inte har gjort något annat i sitt liv.
Mm. Wyatt Johnson, matchvinnare flera matcher, skulle
precis,
jag säga.
Precis fyllda 21, bäst i laget.
Ja, han ju mål i numerärt underläge efter att ha... Vem har han plockat liksom pucken från? Jo, Cale Makar, som kanske kommer bli årets Norris-vinnare. Liksom, så här. Det är ju... Alltså den respektlösheten är vacker. Alltså. Väldigt, väldigt fint.
Dallas är ju, alltså om man tittar på vilken typ av hockey som spelas, så är ju Dallas, det är ju västkonferensens Rangers.
Ja.
Bara tungt, maler, nöter, har spelare till allt, i alla situationer, vad som än händer. De kan alltid plocka fram liksom ett S när den krävs. Är det liksom femte perioden, är det 3-5, är det vad det än handlar om. Och så Ottinger har ju vuxit in i det.
Ja, absolut.
Såg lite skakig ut skulle man kunna säga i första rundan.
Mm.
Men det är väl så att när liksom, när man får möta Colorado, nej, men när kvaliteten på motståndet blir ännu bättre, då visas det ju också vilken målvakt som blir bättre.
Ja. Mm.
Och det var inte Georgiev.
Nej, Ottinger har ju varit bra.
Ja, mycket bra.
Ganska talande att det var två utvisningar i sista matchen. Det var två lag som var ganska försiktiga där. Ja. Tills dess att Duchesne avgjorde och blev avvinkad för en, skulle jag vilja säga, en karma goal interference. Från att de inte... Mm. För att Brett Hull stod i målgården i 99.
Ja.
Den här gången var han ju faktiskt inte i närheten, tyckte jag. Av
25-årsjubileum.
Ja, precis. Han var inte i närheten av Georgie, tyckte jag, när han blev avvinkad. Så att, men de avgjorde till slut ändå. Så att, andra övertid. Mm. Så att, det var ju inte så att det var en överlägsen seger från Dallas sida.
Nej, men, inte på något sätt.
Och... Nu ska jag ta ut segrar i förskott. För det är ju Vancouver eller Edmonton som de får möta. Och vi ska prata lite om den matchen. Men innan vi börjar prata den matchen så ska jag säga att det spelar inte så stor roll. För jag har så jävla svårt att se något av de lagen klara sig mot Dallas.
Mm. Alltså, nej, jag håller med.
Det ska spelas hockeymatcher såklart. Jag tror inte att det kommer bli en sweep. Men i långa loppet så är det... Ja, ska vi prata matchserien så är det ju Vancouver som har bredden och Edmonton som har vad, 5 spelare som gör poäng.
Ja.
Och de 5 spelarna är så bra så att det räcker just nu mot Vancouver. Men det kommer inte räcka mot Dallas.
Mm.
Liksom. Silovs gör ju en fantastisk serie.
Heroisk.
So far, oavsett om de vinner i natt eller inte så är ju Silovs nästan en MVP-kandidat.
Ja, det är ju staty. Ja. Det är efter ett slutspel. Liksom.
Riktigt, riktigt ballt. Och ja.
Men det är så sjukt att få, alltså, som Björn var inne på tidigare, att få sin Vezina nominerade målvakt skadad inför ett slutspel när man för första gången på sen, jag vet inte hur länge, har verkligen en chans att gå långt.
Mm.
Och så Besser nu då.
Mm. Ja. Och sen kom De Smith in som är andra keepen, skadar sig och så stoppar de in tredje keepen och han spelar skitbra. Liksom.
Ja.
Det är...
Och säger ju en del om hur bra Vancouvers försvar är också, såklart. Men,
och deras målvaktstränare, som jag inte kommer ihåg vad han heter, men han har ju varit tagit fram många framgångsrika målvakter.
Oh ja.
Absolut. Kan jag lägga till då att Zadorov, förutom att tackla folk i ryggen efter när matchen är slut, så har ju gjort en del fantastiska mål.
Mm.
Och han och om ni ser matchen i natt så är det ju bara titta på 2-91.
Ja.
Zadorov mot Kane, alltså. Mm. Jävlar vad de håller på och vad de körpar. Och Zadorov känns lite, så nu vet jag inte vad de säger, så jag ska inte säga att Zadorov körpar bäst, för han kanske säger helt fruktansvärda saker, det vet jag inte. Men det man ser, det känns ju som att Zadorov har ett övertag i snackandet där liksom, så. Men ja. Och jag har skrivit det, och det är inte mina ord, det är snott från en podcast. Jag tror att det är någon av Chicago-podden jag lyssnar från, att Zadorov kommer få någon GM sparkad nästa år. För att de har gett honom ett alldeles för bra kontrakt som han inte kommer leva upp till.
Ja, jag gillar honom. Jag har gillat honom i så många år och jag vet inte varför, men förmodligen är det för att han är elak alltså.
Men och kan göra saker.
Ja.
Liksom.
Men det känns svårt många saker.
Men det känns som att han är byggd mer för ett slutspel än för en grundserie också.
Ja. Ja, då ska jag inte spela i Detroit.
Nej. Ja.
Men när man får vara lite elakare. Mm. Alltså man får gå, gränsen flyttas i ett slutspel.
Ja.
Det passar honom ganska bra.
Ja.
Men där är också så här, där ser man vad ett slutspel gör, för att jag vet inte om det var i match 4 tror jag att det var.
Mm.
Alltså Dorov tacklar och vänder Kane in i i eget bås. Ja. Mm. Och blir utvisad.
Mm.
Men han blir utvisad för att han trycker ner Kane.
Mm.
Men jag säger att beroende på vilken vinkel man tittar på det i så håller ju Kane i Sadorov.
Ja.
Mm.
Det är han som ska ha en
fasthållningsutvisning. Mm. Ja.
Mm. Ja. Jag måste ju bara nämna Draisaitl, han avgjorde ju senast och eller ja, han gjorde mycket, mycket poäng i sista matchen, men han är alltså tredje snabbast till 100 slutspelspoäng i historien.
Ja.
Mm. Det är alltså bara Gretzky och Lemieux som är snabbare. Och Gretzky gjorde det på 45 matcher tror jag, och Lemieux på 50.
Mm.
Men Draisaitl gör det på 60 matcher.
Ja.
Alltså det, om vi ska prata om underskattade, överskattade spelare, så är ju Draisaitl är ju topp i den listan. Alltså, ja. Alltså, fatta om han hade lirat lag utan McDavid.
Ja.
Han hade ju haft en helt annan status då, tror jag, i ligan.
Oh. Mm. Ja, det kanske han gör efter nästa säsong, beroende på vad han förväntar sig i lön.
Det har pratats om San Jose.
Ja, det har varit intressant.
Ja.
Gamla tysk kolonin San Jose kan väl ta dit den till.
Absolut.
Marco Storm.
Precis. Om ni undrade där hemma.
Mm. Ja. Och det gjorde ni, för ni kommer inte ihåg Marco Storm, mina jävlar.
Jag tycker han ska gå till Washington.
Marco Storm?
Nej, men Draisaitl. Kölsings gamla.
Ja, just det.
Ja, nej, men jag vill nämna deras tredje, alltså Vancouvers tredje slash fjärde, beroende på hur man ser ut, kedja i matchen, femte matchen. Alltså Nils Åhman, Di Giuseppe och Podzolkin som bara, de var så här, men hörni, det är vi idag. Mm. Och de bara jagade puckar och de bara skrämde folk och de körde och körde och körde.
Gjorde
och,
två mål.
Och gjorde två mål. Mm. Och det är väldigt, väldigt skönt.
Mm.
Sen tycker jag det är intressant att Tocket är så där, vi måste få igång Pettersson.
Ja.
Och till viss del även Lindholm. Och då så sätter han dit Höglander istället.
Mm.
Och så spelar de skitbra ihop. Och så man säger, varför har de inte gjort det här tidigare? Så att, det ska bli väldigt intressant att se.
Mm.
Jag personligen vill ju att Vancouver vinner den här matchserien. Sorry Vancouver fans, för det är ju en jinx om något att jag säger att jag tycker att de har förtjänat det mot Edmonton. Mm. För jag tycker nämligen inte att Edmonton har utvecklats så jävla mycket.
Nej.
Jag tycker att de torskar på samma saker som de har gjort år in och år. De har sina styrkor, de försöker inte göra någonting nytt, tycker jag. Som man sett dem alldeles för lite egentligen. Men Vancouver känns som att de har någonting annat liksom.
Mm.
Och som sagt, det kommer inte spela någon roll. För Dallas kommer krossa båda de här lagen. Och det är inte ens jinx-värdigt liksom så.
Nej, det är bara fakta.
Ja.
För en gång skulle håller vi oss till fakta i det här programmet.
Ja, precis. Ja, men ja, det ska bli kul att se. Det ska bli väldigt roligt att se vad som händer i nästa runda.
Mm.
Så.
Jag håller också på Vancouver. Jag gillar att känns lite som den underdoggen som är kvar i det här slutspelet.
Ja. Absolut.
Medan Edmonton är ju, de har etablerat sig ungefär i den här nivån. Och de andra lagen är ju superbra. Så att det är underdog story om Vancouver tar sig vidare.
Men det är precis som Anton säger med liksom att de har Draisaitl, McDavid och även Bouchard som alla tre. I liksom när runda två var i ungefär lika antal spelade matcher, så hade de gjort mer poäng än vad McKinnon och Makar hade gjort. Och det är ganska liksom tydligt hur otroligt topptungt Edmonton är.
Ja.
Det finns ingen annan i det här laget som gör poäng. Okej, Zach Hyman.
Ja.
Men det är ingen annan som gör poäng.
Nej.
Och Evan Bouchard, fostrad i Tälje, har ju verkligen alltså klivit fram. Vi pratade lite om det tidigare under grundserien. Att så här, shit vad man ser att det var det här potentialen var liksom ledde till. Så, men att få se det i ett slutspel och att han höjer sig ytterligare. Fantastiskt.
Men sen måste vi ju prata om Edmontons målvakter också. Alltså att Calvin Pickard får slutspelsmatcher är ju... Hade Calvin Pickard stått i Dallas eller i Florida eller i Carolina som har en tung defensiv, då hade jag varit så här, ja men det kanske funkar liksom, men det går inte i ett slutspel liksom. Nu fick ju Skinner ta över spaden igen då, men ja.
Skinner som statistiskt en av de sämsta slutspelsmålvakterna finns.
Och att de inte går, att de inte spelas upp, alltså Campbell.
Absolut.
Som ändå har varit duglig i AHL sen han har kanske byggt upp hans självförtroende lite så.
Absolut.
Det visar hur mycket de inte tror på den här än.
Nej. Och man kan väl säga att Det är ju definitivt ett bättre defensivt Edmonton än det var i förra slutspelet. Mm. Mattias Ekholm har ju balanserat upp den här backlinjen på egen hand.
Ja.
Liksom. Ja. Men det hjälper ju inte.
Nej, tyvärr. Tyvärr gör det inte det. Jag kan nog inte nämna fler backar än Ekholm och Bouchard i
Edmonton. Ja, vi måste ju...
Exakt, men det är ju det jag menar. Alltså det är så här... Det är ju knappt som man vet var de, vilka de andra är.
Liksom. Nej, de andra spelar inte. Det finns ingen.
Nej.
Det är de tre.
Ja, precis. Ja, vi släpper slutspelet nu då. Jo, men vi kanske ska tippa nästa omgång. Ja, men det, Dallas vinner på West-sidan. Vilka vinner? Rangers eller Florida?
Jag håller min tippning innan, vilket var att Florida vinner på östsidan.
Ja, jag håller min tippning att Rangers vinner hela skiten, så att då måste ju de vinna.
Ja, vad har ni för matchantal?
6 matcher på båda.
Ja, skulle jag, det tror jag också. Och jag säger att Rangers, det blir Rangers Dallas i final. Vilket är tråkigt, för jag vill att det ska vara, egentligen vill jag att det ska vara Florida Vancouver, så att vi får en ny mästare. Ja. Alltså ett lag som vinner sin första buckla.
Nej, men jag tror att det blir 7 matcher mellan Rangers och Florida. För jag tror det kommer bli outsägligt hårt.
Mm. Mm.
Och jag tror att Dallas... ja, jag höll på att säga 5 matcher nu, men det kanske är lite väl styvt i en konferensfinal. Det kanske man faktiskt inte gör. Nej, jag håller med, 6 matcher.
Det kanske blir 6 matcher mot Edmonton och kan bli en sweep mot Vancouver.
Ja.
Skulle man kunna säga. För Vancouver tror jag, de skulle kunna, de haltar in om de kommer till nästa
alltså omgång. Grejen är att Dallas har varit så jävla bra på bortaplan.
Ja.
Jag kan tänka mig att det blir 1-1 i Dallas-serien, alltså hemma borta. Mm. De torskar en av de hemmamatcherna och sen går de rent. bara på ren momentum.
Mm.
Att komma till Edmonton eller till Vancouver och bara spela dem ur deras respektive hus, tror jag sänker de klubbarna faktiskt.
Mm. Mm. Så, så.
Måste ju då lägga till ytterligare en, vi ska rista in ytterligare en, ett streck i väggen för hockeyspelare som är dumma i huvudet. Mm. Nämligen, och den här gången är det ju då Tanev som drar ut händer mellan match i periodpauser för att han får ta puck i ansiktet och sen spela vidare matchen. Mm. Alltså,
han är varken den första eller den sista. Med?
Nej, men det är ju alltså, det här fetischerandet av hur hårda hockeyspelare är ju ett problem. För vad skickar man för signaler till unga där ute? Bara, men du ska nog kolla upp att du har gjort det där. Vadå, tanden slog ut en tand. Jag behöver inte kolla om min arm. Den är 45 grader vinkel fel. Ja. Nej, det är lugnt. Jag kör igenom.
Jag drar av den.
Ja, precis. Okej. Okay. Lite kontrakt innan vi går på det göttaste. Mm. Lucas Reichel fick 2x1,2 av Chicago. Ett show me kontrakt skulle man kunna säga för honom. De hade hoppats på mycket, mycket mer den här säsongen efter ett väldigt, väldigt starkt slut på förra säsongen.
Jag läste någon Chicago-skribent som skrev att den största besvikelsen den här säsongen var Lucas Reichel.
Ja, och det skulle jag hålla med om. Tätt följt av Kevin Korsinski, att han inte riktigt levererade offensivt.
Ja, är det så?
Ja, ja. Alltså, han har,
jag trodde du var rätt nöjd med honom.
Nej, så här. 19-åringar ska man inte vara för besvikna på första säsongen de spelar hockey och när de går från juniorserie till NHL såklart. Men det som är synd är att han har inte vågat och inte riktigt kanske vågat ta det utrymmet offensivt som han, för det är det han ska vara. Han ska ju vara en offensiv kraft och han har inte riktigt tagit den. Jag hoppas ju på, som sagt, Tanev, Skej, Pesci, någon annan stadig back bredvid honom nästa säsong som gör att han vågar ta mer offensivt ansvar.
Mm.
Han har ju fått spela med vad heter det, packlårar och liksom tunnor med namn Zaitsev och det var så dåliga spelare han fått spela med, så jag förstår att han inte har vågat gått offensivt. Men de två ska jag säga är de största besvikelserna. Inte så här, nu polerar vi av dem och skickar dem, utan så här, det var tråkigt att de inte tog
steg. Nej, men nu hoppas på liksom,
mer. Precis. Ja, och sen hade det ju varit kul om Corey Perry kunde ha hållit sig i skinnet en hel säsong. Det hade varit kul om Taylor Hall hade fått mer än 2 veckor i ligan. Så där. Så att. Men i alla fall, Lucas Reichel, jag tycker att det är ett bra kontrakt. Jag hoppas att det kommer leda till att han... antingen får chansen hos något annat lag i slutet av en kontraktserien, eller att han faktiskt visar att han är värd mer sen.
Mm.
Jag tror inte att Lucas Reichel har några höjder. Jag tror inte att han kommer bli en topp. Han kommer inte vara en topp 6 liksom så här riktigt riktigt vass, utan jag tror att han kommer fylla ut den andra kedja bra liksom så där. Men inte mer än så. Så att och det kanske är i Chicago han är det, men ja.
We'll see.
We'll see.
We'll see. Los Angeles säkrar upp en målvakt.
Ja, det är ju riktigt. Och det enda anledningen till att jag kände att jag ville prata om det var att han har skrivit 4 typ ettårskontrakt i rad nu.
Mm.
Varav 2 i Los Angeles. Alltså det här är hans andra. Och jag tycker att det är så fascinerande med spelare som antingen... Är det så här, ja men jag måste vara kvar i NHL. Det är viktigare än att få liksom ett långt kontrakt som gör att... Alltså han kan ju kunna ha skrivit... ett liksom längre tvåvägskontrakt eller någonting sånt liksom så här. Eller och vad säger det om Los Angeles att de fortsätter att fylla på ett år i taget liksom?
Ja, fast han är ju signad för att vara andra spade om man kollar på hur mycket han får i betalt och sådana saker, och han är en helt okej andra målvakt. Deras problem var ju att de hade Talbot som är 48 känns det som, väldigt gammal första målvakt. De vill ju, de likt halva ligan vill ju ha en ny första målvakt under offseason.
Ja.
Så att
Ville Husso är ledig.
Ja.
Ja, men han är en tredje målvakt och betalt som en första målvakt. Ja. Så det är ett litet problem. Det finns ett antal sådana, det är inte bara han.
Ja, och framförallt så Kings har ju definitivt en tredje målvakt som är betald som en första målvakt.
Ja.
I Cal Peterson.
Nej, han är ju i AL hos Pittsburgh nu för tiden.
I Pittsburgh?
Ja,
ja just det, han rök i den trailen.
Det blev ju dyrt, men han försvann.
Ja.
Så att, ja, det finns ett antal sådana. Darcy Kemper är ju en tredje målvakt kan man säga, eller en dålig andra målvakt i Washington. Alltså det finns ett antal sådana här långa UFA-signade kontrakt som har bitit klubbarna i rumpan.
Ja, det ska bli kul att se vilka som kommer göra de misstagen den här. För det finns faktiskt en del intressanta, potentiellt intressanta FAs det här året, till skillnad från förra året där det var lite svagt med sådana. Det ska bli väldigt kul att se off-season.
Ja, det är Stollers som kommer få mest betalt, som har stått typ 32 matcher på en säsong, så han kommer förväntas stå 60.
Ja.
Så att, han kommer få betalt.
Yes, innan vi går på...
Vi har inte pratat om det absolut viktigaste kontraktet, den här Curtis McDermid. Fick 3 år, 1,15 av Devils, för att de behöver en face puncher för att skydda sig mot Rempy, skulle jag tro.
Ja.
Och vi måste vara tuffare att spela mot. Jag är inte så nöjd, om ni förstår, om ni inte känner ironin i min röst.
Jag tror att han, Curtis McDermid, han berättar om hur man gör Guinness på irländska
Guinness. Ja, nej. Jag är helt inne på inställningen att man ska ha spelare som i en fjärde kedja som kan spela.
Ja.
Man ska inte ha en fjärde kedja som man ska skydda, utan en fjärde kedja ska in och liksom grinda.
Ja, absolut.
Och det går inte med en sån här kille. Som är för dålig
och fick mer än 1 år också.
Ja, men 3 år.
3 år.
Det enda som är bra med det här kontraktet, vilket har varit argumentet från de som tycker om honom, är att man kan skicka ner en AHL utan att han har en cap hit i NHL. Och om det är liksom det bästa man kan säga om en spelare han när han signar ett 3-årskontrakt,
det är att han är lätt att gömma.
Han är lätt att gömma, då vet man att då har man gjort fel från början när man
Det är lite som när man köper en sån här träningscykel, den går att vika ihop och ställa in i garderoben där du aldrig kommer ta fram den igen.
Exakt. Ja, det är lite så. Han kommer spela, vad blir det, 5-6 matcher om året när han ska in och slåss med Rempy, som inte vill slåss med honom för att han är för dålig hockeyspelare.
Ja.
Rempy är ju faktiskt en bättre hockeyspelare än honom.
Och det säger en hel del om.
Nej, men Rempy kan göra det som han ska göra, nämligen åka, han kan forechecka och han kan tacklas. Medan McDermid är för långsam för det, så han får inte in en tackling, för då blir han avstängd för försena tacklingar.
Grattis till 3 år.
Ja, tack, tack. Känns tryggt.
Yes. Vi ska prata topp i propp, men först så vill jag bara ranta lite. Och det är på Viaplay. Föga förvånande. Som under slutspelet har en trasig så kallad tablå, vilket gör att man inte kan se matcher i efterhand. Det har hänt minst en gång, och jag tycker att det är för jävla dåligt av ett företag som tar 700 spänn i månaden för sin sitt sportprogram, att man inte kan se alla matcher hela tiden.
Helt odugligt.
Jag hoppas att alla som hör på det här, som har Viaplay, har skickat ett ursäkta mig, kan jag få lite ersättning för det här mejl? För det är det enda sättet då att de kommer reagera på, är att man, att det kostar dem pengar. För det är det enda de bryr sig om. Oavsett alla duktiga människor som jobbar på Viaplay med deras sportredaktioner och sådana saker. Så Viaplay bryr sig inte om någonting om sport.
Nej.
Alls. Det ser man ju på hur de köper in sin sport, nämligen vi kör, åker till Ullared och grosshandlar varenda jävla skitturnering som ingen är intresserad av för att säga att man har ett brett utbud för att kunna täcka upp för att man har betalat alldeles för mycket för Premier League och NHL. Ja. Premier League som
och tur. Och Formel 1.
Och Formel 1, precis. Och lite MMA har de och sen så har de massa andra saker. Men ja, ja nej. Jag önskar verkligen att någon annan får de här sändningsrättigheterna. Alltså. Mm. Och att de som får de sändningsrättigheterna plockar på sig de som faktiskt är bra på Viaplay. Nämligen många av deras, tycker jag, kommentatorer och sådana saker. Mm. Undantaget, ni vet vilka jag inte är intresserad av.
Men, allihopa, för varför kan man inte bara amerikanska kommentatorer eller kanadensiska kommentatorer? Eller ha ett sånt ljudspår som man kan få välja?
Ja, ja alternativt, det har de faktiskt ibland. Kan man faktiskt välja, det händer inte i varje match, men ibland är det så. Mm. Eller bara, det andra alternativet är att vi bara skippar det här med att ha europeiska rättigheter och så kan jag bara betala direkt till NHL så kan jag få deras sändningar istället.
Exakt.
Ja. Men kom ihåg när ni är arga på Viaplay, var inte arga på kundservice, för de behöver göra ett jobb.
Yes.
Var snäll mot kundservicepersonal.
Ja,
de har inte gjort fel.
Men... Vänligt med bestämt be att få pengar tillbaka.
Exakt. Ja, exakt. Men Viaplay kan gå i konkurs.
Ja,
ja. Ja.
Och alla som är anställda på Viaplays kundservice kan få anställning hos någon annanstans. För jag vet hur jobbigt det är att få sparken för ett företag som skär ner. Så att det är inte det, men ja. Hur som helst. Så kan jag också bara tipsa för er som... Nu, grattis Henrik, det glömde jag säga. Grand Rapids slog ju ut Rockford i AHL.
Just det.
Men kan tipsa om 300 spänn, det är inte landsbundet om man vill se AHL-slutspel. Så du kan för hela slutspelet, 300 spänn, så kan streama direkt från AHL.tv tror jag det heter. För det finns inga, det är ingen som har köpt rättigheterna AL i Sverige, så därför så går det bra att titta direkt från USA.
Oh my god.
Till nästa år kommer det ligga i Viaplay Lays paraply.
No.
Yes, färdigrantat. Två stora tacklingar vill jag prata om i samma matchserie.
Ja.
Den första var ju innan någon tacklade honom med en knytnäve. Marchant av alla jävla spelare trycker till Tkachuk.
En helt ren tackling. Tkachuk försöker göra en fancy dra pucken mellan egna benen grej, och Marchand säger så där får man ju hålla på, det är ett slutspel. Och så alltså, mördar han honom.
Ja, den är riktigt ren. Och Tkachuk bara flyger in i sargen och sen så reser han sig upp och så åker han vidare. För han inser att där åkte jag fram på det.
Exakt, och skämskudden kom fram också på vägen tillbaka.
Skämskudden och tandskyddet.
Ja, precis. Någon måste ju ta
han viftade den vita flaggan, för det är ju en vit tandskydd som hänger
ut. Så det funkar. Och sen så var det Charlie McAvoy som körde över någon också. Bennett va? Nej,
Reinhardt,
ja. Ja, också en riktig dunder.
Ja, McAvoy har ju också varit riktigt bra i det här slutspelet. Jag måste säga, trots att jag har svårt för båda två, men Marchands tackling på Tkachuk är ju en, det är en riktig ärkepropp.
Ja.
Är det tredje gången i det här avsnittet som jag använder mig av ärke?
Jag tror det.
Men väl upprepningar är viktigt inom retoriken, så vi fortsätter så.
Men jag tittar på McAvoy på det är ju en sån här tackling där klubba och allting fladdrar. Och det är också så här, det är en transition tackling. Alltså det är lite på gränsen till en interference på den tacklingen. Men den,
han står upp och han pinchar.
Ja.
Men han skiter i pucken.
Ja. Men det är ju sant. Precis som det här med Bennett på Marchand senare i matchserien, så är det ju vackert när det är två riktiga rövhål som kör över varandra.
Ja.
För det behöver man inte vara... Alltså man vill ju inte att folk ska bli skadade. Men ibland så är det lite som att de... Det är skönt att veta att de får sig lite... En bröstvärmare liksom sådär. Så att, ja.
Och sen vill vi ge ett liten guldstjärna till... Elias Pettersson som visar att sharding kan man få när man står still och hoppar och blir tacklad, och för då är hopp får man ju inte göra.
Nej, men det var
jag hade ingen aning om, alltså att man inte får hoppa in i tackling, men att man inte får hoppa för att skydda sig när någon blir tacklad av någon annan och sen blir utvisad. Det tyckte jag var spännande.
Det är fascinerande var i regelboken det står att sharding är att hoppa rakt upp och sen blir att någon kör på en. Det är men det är väl liksom det var speciellt. Jag ska lägga till att Elias Pettersson också i samma match, tror jag, slänger sig för att rädda kvar en puck i zon. Sen spelar ut till Lindholm på kanten. Lindholm spelar tillbaka in. Pettersson klackar pucken mot mål. Och den studsar ut till Hepp. Miller, tror jag det, som är på andra sidan och som rakar in den. Otroligt jävla bra liksom, defensivt arbete i offensiv zon för att sen ta tillbaka pucken och sådana grejer. Och Pettersson, det har vi inte pratat om. Det sa jag att vi skulle inte glömma att prata om. Så nu måste vi prata. Liten kort rant efter toppipropp här. Elias Pettersson levererar inte, tycker jag. Inte efter sina pengar. Nej. Om man ska prata om det, vilket jag inte tycker att man ska göra egentligen, men
fast tycker någonstans så blir det en referenspunkt.
Ja, men absolut. Han är deras, en av deras absolut största stjärnor. Ska vara. Och jag tycker inte att han levererar för det. Och jag tycker att han gör det. Det är ett mönster jag tycker mig se. Att han försvinner när det är som värst. Nu har han steppat upp i några matcher. Ja. Men ska han bli en riktig, riktig världsstjärna? Som jag tycker att han har potential att göra, då måste han kliva fram även när det blåser
liksom. Han måste ha en högre lägsta nivå. För det är det, saken är att nu han börjar göra lite poäng nu, så han kanske får in självförtroendet, så att vinner de ikväll så kan han vara jättebra mot alla i nästa, men då har han varit dålig i två omgångar egentligen, så att han behöver egentligen ha, han behöver ju hitta större jämnhet. Alltså när han är på topp så är han ju en av de bästa i ligan. Det är inget snack om saken.
Ja, men jag tycker att han är, och nu är det här inte en diss av Lindholm, men jag tycker att Elias Pettersson, om vi pratar 8 och 10, så är Lindholm en 8 och Pettersson är en 10 liksom. Och jag tycker att han spelar på sin höjd som på Lindholms nivå, där Lindholm normalt sett liksom, där är hans tak, där lägger sig Pettersson. Jag vet att det finns en växel till hos Pettersson. De måste få ur det ur honom.
Ja, och nog för att jag menar, det är klart han är uppvaktad av motståndarna, men det är inte som att de sätter en bevakning som man gör på Conor McDavid. Han är inte utraderad ur matcherna på något sätt.
Nej, och det är mot Edmonton som inte kan spela defensiv heller. Så, det är också, så nu har vi gnällt på Elias Pettersson. Nu släpper vi det här.
Ja, och vi gav väl veckans topp i propp till Marchand. För att träffar man Kachak så ska man få, då får man bonuspoäng helt enkelt.
Absolut.
Definitivt.
Och sen för er som har missat att det spelades hockey-VM just nu, så kan vi bara, kan jag ju bara rekommendera att det är riktigt, faktiskt riktigt kul hockey att titta på för en gångs skull. Så att, och på någorlunda bra tider och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så att, två slutspel och följer parallellt. Mycket trevligt.
Helt sjukt.
Ja.
Jag läser mest draft profiles,
ja.
Vi återkommer med definitivt ett draftavsnitt.
Ja, det kommer
vara dags för det.
Ja, innan draftandet blir av såklart. Men vi har lite andra små saker som vi tänkte att vi skulle försöka pilla ut under säsongen. Vi ska göra lite genomgång av lagen som inte kom till slutspel, var det som inte funkade, hej och hå. Och sen så kanske det blir lite recensioner av dokumentärfilmer och sådana saker. Jag såg faktiskt 80% av en ganska intressant dokumentärfilm som finns på HEP via Play, tror jag nu, som handlar om en av deras, Torontos ägare. Han som tog över efter Conn Smythe i Toronto, vill jag säga att han heter. Herregud, här är han. Shit, tänk om jag snackar fel. Skitsamma. Han som typ fuckade Toronto under hela 70-80-talet efter att de vann senast då. Väldigt bra, för han verkar, Ballard heter han, just det, för Keith Ballard tänkte jag på hela tiden. Men, och han, den historien, han åkte alltså i fängelse ett år för bedrägeri. Alltså, han hade lurat pengar av folk och sådana saker, medans han ägde Leafs. Och sen kom han ut igen efter ett år, påstod att han hade bott på något slags lyxhotell där. Det var inte något fängelse för honom. Han hade käkat oxfilé varje dag och grejer. De bara, nej, det har du inte. Han bara, jo, men så var det faktiskt. Man bara, va? Alltså, han är i brist på absolut bättre beskrivning så är han som Donald Trump. Och det hade Toronto som ägare under typ hur länge som helst. Jättefascinerande historia som jag inte kunde alls. Så den kan jag starkt rekommendera. Vet ju inte vad den heter nu, men det går att googla.
Och snart så är det dags för Gamesticks igen. Shores i säsong 3 börjar snart. Äntligen.
Jävla skönt.
På tal om icke-NHL-slutspelsrelaterad hockey.
Yes, absolut. Ja, vad säger vi då?
Pass the puck.
Stay onside.